Jag satt och tittade precis innan vi gick ner i vår allt mer illaluktande källare. Och,
ja, det ligger ju en död råtta, det vet vi.
Ja,
någonstans.
Och den ruttnar väl för varje vecka lite mer, vilket känns på lukten då. Det var inte det jag skulle prata om, jag bara hade på näthinnan och såg precis innan vi gick ner här. Jag var inne på arsenal.com, som jag inte så ofta är nu för tiden. Men och såg, jag ville se Wengers avskedstal från matchen mot Burnley i helgen när han stod inne på planen med en mikrofon och kände att jag blev lite besviken. Jag har kommit på mig själv på sista tiden med att bli ganska sentimental så, i och med att han ska dra efter Atletico-förlusten och till och med du var inne och snackade om det, att det kändes lite deppigt sådär, att han inte fick någon the big farewell. Men så har man alltid förhoppningen ändå när någon ska stå inför, det är en ganska tacksam publik, även hans kritiker visar ju sin respekt och väljer att fokusera på det allt bra som har hänt. Så man hoppas ju på en klassiker och man vet att han är ändå intelligent och vältalig.
Du vill att han ska gå ut med en bang.
Ja, lite så. Så blir det inte riktigt så. Lite mikrofonstrul. Absolut inte något underkänt framträdande. Och han var väl sig själv. Han är väl inte en man av extremt stora gester och sådär. Men det var ändå thank you, goodbye på slutet. Men han klarade sig ändå bättre. Sen så såg jag att i anslutning till det här klippet så låg det lite intervjuer med legends som var på plats då. Bland annat Fredrik Ljungberg, och där blev jag mer besviken. Att man inte kan leverera något lite roligare. Alltså, det var inte heller så där att gud vad dåligt sagt. Men om de frågar en öppen fråga, vad har du för bra minnen av Wenger, eller vad har han betytt? Att man inte kan dra upp någonting, någon anekdot.
Det var bara klischéer då?
Ja, men I remember when, och så någonting. Det hade ju Parler klarat av, om man säger så. Bara liksom att, I'm obviously here to show my respect. Att det inte kan lyfta mer.
Ja, men någon liten konkret detalj, eller någon liten kanske anekdot, ja, som säger någonting om Wenger.
Någonting, ja, liksom så.
Men det är ju lite den Ljungberg vi har lärt oss att känna i Viasat-studion också.
Det lyfter ju inte riktigt.
Nej, det sprakar aldrig till. Och vi har ju pratat om det i podden några gånger, om att leva på gamla meriter. Och i det här fallet så är det verkligen så. Utan hans fotbollsmeriter skulle han aldrig sitta i en studio.
Nej, nej, såklart inte. Men man borde kunna, särskilt i så jävla tacksamt läge. Han stod där i solskenet på Emirates och alla är glada. Liksom, säg någonting som är lite bakom kulisserna eller någonting lite knasigt. Det gjorde ju Henry Winter väldigt kul. Såg du det? Det var väl när det blev klart att Wenger skulle säga farväl. Så skickade han ut en drös tweets med bara lite personliga minnen så. De var ju däremot rätt roliga att läsa.
Ja, det var väl ett som handlade om när Wenger, var det när han fyllde 50 eller 60?
60 måste jag väl tro.
Ja, det är så många år. Ja. Men 60, och han frågade väl Wenger hur han skulle fira denna kväll.
Han skulle väl fira med att se Mainz Wolfsburg, tror jag. Eller om det var någon annan Bundesliga-match.
Ja, just det. Var på då någon reporter. Men ska du inte göra någonting lite trevligare? Du kan väl försöka fästa till det lite grann sen.
Gå på en pjäs eller se en film du gillar eller sånt där. Ja, vi får se. Så här. Och så hade de kommit nästa dag. Hur blev det? Jag såg på Mainz Wolfsburg. Men jag satte tända ljus på tvn. Det var ju ändå gulligt. Ju.
Ja, det är väldigt fint.
Ja. Det finaste med talet var ändå att han började med att faktiskt, det kändes såklart något man ska göra, men det kändes ändå genuint när han skickade sina lyckönskningar till Ferguson, hans gamla antagonist. Och även att Arsenal-publiken applåderade, att det var någonting fint över det där. De har gått bredvid varandra så länge och haft så många duster, men att det finns en sån inneboende respekt hos de båda. Sådär. Det gjorde mig lite glad sådär, och lite rörd så också faktiskt. Hur är det med Sir Alex? Vad är senaste?
Jag tror
fick en hjärnblödning.
Ja, jag tror här senaste rapporten var att han har faktiskt repat sig, verkar det som. Ganska så bra, men det är väl lite för tidigt att säga. Vi får se. Men, ja, det är ju också sådär. Det, och sen och Ferguson, det har man ju, ja, vi som är 35-årsåldern, vi har ju vuxit upp med dem där. Och, ja, det är nya tider helt enkelt.
Ja.
Det är lite svårt. Nostalgiken i en mår ju inte riktigt bra. Alltså.
Jag kom att tänka på när jag läste en del texter om Ferguson när det kom beskedet att han hade hamnat på sjukhus och opererades. Så nämndes, det var lite luriga texter, för de vet inte riktigt, det påminner lite grann om en dödsruna, fast man inte kan skriva det som en dödsruna. Daniel Taylor skrev ju ganska roligt att Det är en ganska svår text att skriva där. Han har då bevakat United en herrans massa år. Och vet så här, för jag vet att jag ser framför mig hur Ferguson kvicknar till och sen kommer upp och skäller ut oss för att vi mer eller mindre har skrivit dödsrunor om honom. För han kunde ju vara rätt långsint. Det var väl just den här klassiska Champions League-finalen, eftersom den svängde så sent mot Bayern München, så var det vissa engelska tidningar så för att hinna med till första upplagan där det inte riktigt var slut och där de fick mer eller mindre bara gå igenom om allt som hade hänt före det. Och då var det ju väldigt kritiska texter till Fergusons taktiska misstag under matchen och sådär. Och sen hade han sparat alla de där tidningarna under en hel sommar och sen kommit tillbaka till första pressträffen till nästa säsong och visat upp dem och bara sådär, ja, vad säger ni nu då? Typ så. Så det var väl lite lekfullt, men säger också någonting om att han brydde sig ändå rätt mycket om vad andra tyckte om honom. Sådär. Vi har inte ens sagt välkomna.
Nej, det gör vi. Välkomna till detta avsnitt av Offsides Podcast med mig, Anders Bengtsson, och dig, Johan Orenius.
Ja.
Ska vi köra ett minisvep i Allsvenskan eller innan vi kickar igång på riktigt?
Ja, ska vi säga först bara att vi är klara med vårt VM-nummer nu bara. Och det är vi väldigt glada över.
Det ligger och trycks just nu nere i Halland och kommer snart distribueras till våra prenumeranter.
Ja, då får man ju ta del av det. Men man kan också hinna bli prenumerant och även ta del av det här numret.
Exakt.
För när måste man i så fall signa upp sig senast den?
Senast den 27 maj. Gör man det innan dess så hinner man få det här numret hem i sin brevlåda. Och numera då när man är prenumerant så får man tillgång till hela vår webb. Och där har vi också gjort en del webbexklusiva saker för då de som är prenumeranter har ett inlogg. Senast är då Fredrik Tillberg och vår praktikant Robin Riddell som gjorde en stor genomlysning av Division 1. Både norra och södra.
Pratat med samtliga 32 klubbar.
Ja, och det är ju en rätt dyster bild som kliver fram där om ekonomiska tillvaron och verkligheten. Och nästa vecka, här på måndag, så publiceras ju del 2 i Gais. Som jag ska sitta och skriva här nu i dagarna. Som ju har lite annat fokus än första delen som handlar rätt mycket om Bosco. Så den kommer att publiceras på måndag, så det finns ju stor anledning om man inte redan är det att klicka in sig på offside.org och signa upp sig för en prenumeration.
Guys, ja. Jag sitter och dricker kaffe ur en öjsmugg här.
Medgångssupporter.
Ja, exakt. Jag bara vänder kappan efter vinden. Tar ju alltid bara en kopp ur skåpet på måfå, men det passar ju bra nu. Serieledning för ÖIS. Och Superettans klart dominanta spelare har ju varit Diego Montiel, som jag tror har gjort hockeyspråk, skulle man säga 5 plus 4 va? Fem mål och fyra assist. Vet du hur det stod till där? För han var ju under Poja Ashbagi i Gävle och lite överdrivet var det väl rätt mycket han och Ajeti som stod för mycket av uppryckningen som Gävle gjorde förra säsongen. Och Ajeti hamnade då i BP.
Nu är Lanto sur.
Ja, nu blir Lanto sur, men han är van att bli förbisedd. Och Montiel då, som alltså hamnade i Örgryte, gör succé nu. Att han inte tog med sig någon av dem till IFK Göteborg. Ajeti kan jag kanske lite förstå. Där har han en historia av att vara kanske ganska rastlös spelare. Och kanske inte någon man bygger på sikt kring. Men inte Montiel heller. Han hamnade ändå i Göteborg. Och ÖIS kan ju inte ge honom ett drömkontrakt. Det kanske var någon som... Kanske Gren sa nej, vad vet jag. Men ja, det bara framstår alltså som att det hade väl varit bra i och med att Mix vet man aldrig riktigt hur länge han blir här.
Nej, sen så har man ju ibland den här överenskommelsen då som när Poja lämnar Gävle så har han någon slags... gentleman's agreement med Gävle, att jag ska inte ta med mig spelare härifrån.
Nej, men båda hamnar ju ändå på andra ställen.
Ja, nej, precis. Men,
förutom Lanto då.
Ja, exakt så. Ja.
Ja, men nu klarar de sig hyggligt ändå då. Utan, alltså IFK Göteborg alltså. Du såg du matchen mot MFF här måndagskväll?
Ja, såg den också.
Ja.
Det var ju lite intressant innan när Poja piskar upp stämningen. Jag måste säga att jag är imponerad av hur Poja för sig i medier. Att han ger ett bra intryck. Känns som att han är väldigt så stabil och ja, tror på sig själv och vad han håller på med trots sin rätt ska man säga
kortvariga karriär.
Ja, tunna erfarenhet och sådär också. Och han piskar upp det här då när han säger att Malmö FF i princip de har 500 miljoner på banken men de slår bara inlägg. Spelar den. Det man kanske skulle kunna förvänta sig med. Och han hade ju faktiskt rätt, skulle jag säga.
Dels tror han hade säkert en poäng. Men också att det är lite taktiskt. Jag tror om det var Axén som var inne på det efter Malmös kollaps i Kalmar här om veckan. Att räkna nu med att andra lag kommer utnyttja att journalister och andra pratar om att är det lite kris i Malmö. Att ta varje chans att spä på det.
Ja,
på
olika sätt. Slipat där än en gång då. Det är
han menar säkert vad han säger, men också att det fanns en lite sådär psykologisk krigsföring. effekt.
Ja, precis. Ja, men det är alltså de resultaten som vi har sett nu. Hammarby fortsätter att vinna, ÖSK går som tåget. AIK tar sina poäng ändå och ligger kvar där uppe trots sina skadebekymmer och så. Och så i andra änden då med Östersund som fortsätter har det kämpigt, Malmö har det riktigt knackigt.
Vi har en cupfinal då här nu under Kristi Himmelfärds mellan två lag som, det är väl fel att säga att två tränare som spelar för sina jobb, men det är två lag som det båda gungar i alla fall. Öskan i alla fall, Bosse Andersson var ju inte knivskarp i sitt support för Öskan efter deras svaga insats mot BP här senast. Ja, det handlar om att vinna matcher.
Ja, om vi säger att Magnus Persson sitter i barngungan, gungar lite grann, så sitter väl Öskan i någon slags gröna...
Supergunga.
Ja, men på Gröna Lund och snurrar runt.
Slänggungan.
Ja, han kan snart åka av. Alltså. Det känns som att den är lite mer skabig. Jag skulle bli väldigt förvånad om Malmö, även om inte de skulle vinna kommande 2-3 matcher, så svårt att säga att de skulle göra någonting innan sommaren. Men därmed känns det som Bosse sitter på, med fingret på knappen redan. Alltså.
Mm. Så är det väl hela tiden situationen i Malmö att alla vet att Daniel Andersson har gått de här tränarutbildningarna och nu är utbildad i tänderna. Mm. Och att man vet att han bara säger att nu är jag redo. Ja. Då kan han kliva ner där.
Ja, det är ju en plan som man har skissat på, tror jag, i många år.
Ja, man, det känns ju så i alla fall. Och i Stockholm så, det skulle ju förvåna mig ändå. Inte, jag säger inte att Öskan ryker om de inte skulle ta cupguld. Men Noga Bosse Andersson, han har ju ett brett kontaktnät. Och han gillar ju att liksom ligga i framkant och hålla kontakt med många. Skulle förvåna mig om man inte hört av sig till Olof Mellberg för att kolla läget med. Mm. Vad händer Olof egentligen? Ska du tillbaka eller? Uh-huh. Så det blir ju en cupmatch som är speciell. Mm. Båda, det är en liten ångest för att vara en final. Mm. Så är det ju med mycket ångestladdade känslor. Sådär. Mm. Du drog igenom en del lag här och det var ju en del lag som det var uppåt i. Örebro bland annat då. Och sen har du ju också, alltså det blir ju lite ojämnt. Vi hade ju samtidigt en omgång med 700 pers som såg Dalkurd spela fotboll. Mm. Vad ska man säga om det där egentligen? Man visste ju att den där flytten var ju speciell då. Mm. Men jag kan tänka mig att många blir lite besvikna på Dalkurd, för det har byggts upp ganska mycket om vilket enormt support de har, både runt om i Sverige och i världen då, att de har så himla mycket sympatisörer. Men även i Sverige att skulle få, och så kan ändå inte fler ta sig till en match i Gävle än sådär, när de spelar i Allsvenskan.
Ja, men allting är så himla schizofren sådär. Men det är så många olika saker som man måste väva in i Dalkurd med flytten och först Gävle och sen Uppsala och liksom sina rötter i Borlänge och sina rötter egentligen i Kurdistan. Det är så många olika komponenter där, så det är lite som bitcoin för mig. Så. Jag vet inte riktigt var man ska börja någonstans för att försöka få förståelse för att de bara har drygt 700 personer på en hemmamatch. Ja, det är för svårt för mig att förstå på något sätt.
Ja, 700, lite mer än så har ju Elfsborg, men inom sin kontext så går ju de igenom något av en publikkris. Mm. Förra året och även börjat med det här året. Det sa väl vi när de bestämde sig för att rekrytera Jimmy Tillin då. Att det var ju ett fotbollsbeslut såklart. Men oj, vad viktigt att de här verkligen får framgång nu. Mm. För alltså, det är nästan så. Man kan inte begära att någon människa ska dra en massa skämt och vara roliga. Men i någon mån är ju lite tränaren en försäljare för sin klubb också. Mm. Och i Elfsborgs läge som... De liksom har försökt presentera under lång tid sig själv som den största utmanaren till storstadsklubbarna. Mm. Och de som har följt Elfsborg de senaste 15 åren har alltid tänkt att det är toppstrid vi går dit för att titta på. Mm. Och nu när man tappar så himla mycket så det blir ju nästan, man har ingen hjälp av tränaren då, för det kan vi säga om Jimmy Tillin att han är ju inte så bra på att sälja varken hur de ska spela eller att det ska kännas, oh vad spännande det ska bli att komma till Borås Arena för att se det. Trots att mycket är nytt, man hade ju chansen att kanske liksom bygga på någonting där. Den personen är ju inte han. Och då blir det ju nästan viktigare att man har poäng och viktiga matcher att jobba med. Så att säga slarvigt uttryckt hade det väl varit mer ur ett marknadsmässigt, ur en marknadsmässig synpunkt så hade det varit bättre att komma åtta med Alexander Axén än sexa med Jimmy Tillin.
Ja, och sen tittar man då på truppen i Elfsborg. Alltså det som, skulle vilja nämna en sån som Kristoffer Olsson i förhållande till Elfsborg, alltså som i AIK på ganska kort tid känns som att han har blivit lite av en AIK-ambassadör. Så. Han pratar om liksom, så att någon skrev på Twitter, vilket jag kände, då satt jag och nickade. Någon som skrev att han pratar om det gamla AIK och dagens AIK och framtidens AIK. Han har redan börjat prata i de termerna, vilket supportarna älskar. Man har i Blåvitt, man har Tobias Hussein och man har kanske Salomonsson som börjar liksom bli någon slags kulturbärare och sådär. Man har i Malmö Rosen. Men i Elfsborg så har man inte riktigt det heller. Man har varken med Thelin som en tränare som ändå är ansiktet utåt och ska på något sätt ändå skapa någon typ av stämning eller känsla runt klubben som det har misslyckats med. Så har man inte riktigt någon spelare heller. Det finns ingen där som man känner som tar någon typ av plats utåt. Alltså antingen om det är sociala medier eller hur de för sig i intervjuer efter matcher och sådär. Och det är ett problem som verkligen som Elfsborg har. Marknadsavdelningen där kan ju inte vara jätteglada. Det händer ju liksom ingenting.
Nej,
ingenting.
Nej, det blir svårt att få dit marginal och skådare.
Ja.
Men Blåvitt som du nämnde där, jag vill gärna berömma dem för, ja, nu tog de en tung seger förstås, borta mot Malmö, men det som vi pratade om här, om det var förra veckan eller för två veckor sedan, att man ska bygga någonting nytt då, som ju en del klubbar är inne på, en ny resa och inte minst här då i Göteborg med Poja Aschbagi, ett nytt spelsystem, men att det under tiden där handlar om att kunna hitta lite sätt att vinna på. Att inte en hel revolution från en dag till en annan, utan längs vägen. Det här var ett väldigt bra exempel på det, tycker jag. Att de har ju sitt nya system då, men det var ju samtidigt en klassisk gammal blåvitt seger med ett jättestarkt blockförsvar, och de var väldigt vassa i sina omställningar, kämpade som as. Sen hur de väl ställde upp siffermässigt, för mig var det nästan lite sekundärt. Sådär, att där hittar de ett sätt att stänga Malmö på, och de accepterade att vi behöver inte komma hit och ha en massa boll. Så. Det tyckte jag var ett bra exempel på ett steg på vägen. Så. Även om Malmö hade väl någon chans, men Blåvitt kunde ju mycket väl gjort 3-1. Det var väl Chakor som hade någon i ribban där och är starkt faktiskt.
Och Hammarby leder Allsvenskan, så har vi nämnt det.
Ja, ja. Då var det perfekt nästan att de fick att de kom därifrån med lite hjärtat i halsgropen, ja. Så att de inte bara skenar iväg heller.
Ja, jag tror inte Bilbon var superglad efter matchen, men han får kanske lite tid att sitta och reflektera, så precis så som du säger, det blir liksom en liten sådär, fan vi leder med 4-0 och vi måste vara proffsen, så jag tänkte på det rätt tidigt, jag tror att det var i andra eller tredje matchen, vi kommer inte ihåg vilka de mötte, de ledde med 2-0 ganska tidigt, kan det vara att när de mötte, jag vet inte fan vilka det var. Och det var liksom, de började klacka och hålla på när de ledde med 2-0, och sen så började de tappa lite initiativet. Så här, de har lite grann det i sig. Lite det här att de kan få en liten hybris kanske nu när det går bra för dem.
Ja, jag är ju rätt förtjust att titta på vänsterbacken där, Borges, som ofta gör otroligt fina saker, men ofta kanske en sak för mycket. Det är väldigt underhållande att se på, men han är ju lite av ett hjärtat i halsgropen spelare.
Ja, precis. Nej, men jag tror att Bilbon känner så här, fan detta kan han använda nu. Nu blir det liksom ett bevis, nu har vi sett här vad som händer när vi bara går ner 5% och släpper in ett lag, även om vi leder med 4-0. Det blev någon slags läxa, nu fick de med sig 3 poäng, det kan vara liksom en blessing in disguise. Så.
Och med de spelarna som finns, inte Sundsvall som lag, men de spelare som finns och som signal att de kan man aldrig vara säker mot. De är klassspelare.
Ja, när vi nästan nämnt alla lag, det var ett svep, så därför går vi vidare.
Ursäkta Kalmar och Trelleborg, eller vad det nu kan ha varit som inte fick komma med.
Ja. Vi gör det här avsnittet i samarbete med Volkswagen, och Volkswagen som också då är stolt sponsor av Allsvenskan och Superettan vill även bidra med mer. Det kallas tusenlappen. Om du är medlem i en klubb som spelar Allsvenskan eller Superettan och köper en ny Volkswagen, så skänker Volkswagen 1000 spänn till din klubb. Det enda du behöver göra är att visa upp ditt medlemskap.
Det här avsnittet också i samarbete med Korpen, som i oktober i höst anordnar en resa till Portugal tillsammans med Springtime. Vill du spela fotboll, paddel, tennis eller bara sola? Den här resan bjuder på all träning och mer än så. Åk alltså då med Korpen och Springtime till Portugal i oktober. Läs mer om den här resan på korpen.se.
Johan, jag tänkte att vi skulle bara få prata lite kort om mitt Liverpool som då är i Champions League-final.
Ja, du har ju haft sämre anledningar att prata om Liverpool.
Ja, jag vet. Ja, men det är så att jag har sett att de Liverpool-människorna som är uppväxta i Liverpool och som går på The Cop och som är med i The Travelling Cop, som kanske åkte till Rom då förra veckan för att se sitt lag förlora med 4-2 men ändå avancerat i finalen. Väldigt många där pratar om det som jag pratade om lite tidigare, kanske med Elfsborg då, som de har problem med. Att man känner att man kan inte riktigt känna någon connection med laget längre. Medan de här Liverpool-supporterna pratar om de som har varit med i 30-40 år. Så att detta är något unikt just nu, för att det är så många spelare i det laget som de känner. Och även Klopp och sådär, sättet hur han pratar och hur han är och så. Men att klubben har blivit så himla bra på att liksom involvera supportarna i klubben. Och jag tänker på en sån som James Milner då till exempel, som ju har fått med all rätt en hel del beröm nu under framförallt våren då, de senaste två och en halv månad så har han ju varit kanske en av, ja, till och med mer formstark än Salah. Och det är faktiskt så också, i Champions League så är ju han, toppar han assistligan. Han har gjort 9 stycken assist den här säsongen, vilket är mer än någon någonsin har gjort i Champions Leagues historia. Iniesta är inte med på den listan.
Nej.
En topp 5 assist. Bara en liten parentes. Och så har vi då James Milner i den här personen. Att han är också på något sätt personifierar inte bara liksom någonting som man känner som är stabilt och det är inte så flashigt, men det är jävligt liksom lätt att tycka om när en spelare som aldrig har varit så mycket gnistor runt plötsligt är så framträdande. Att det är lite talande för det här Liverpool som jag är väldigt förtjust i just nu. Och han är så superlojal, jobbar hjärnet, har liksom, han spelar vänsterback hela första året under Klopp. Nu spelar han liksom lite här och där, men superproffsig. Man vet om att, jag tror att det var så mot Roma, så var han den som sprang, han sprang 2 kilometer mer än den spelaren i Roma som sprang mest, som jag tror var Nainggolan. Och så är han då, jag skulle säga att han är den symbolen för den svarta fotbollsskon. Fattar du vad jag menar då?
Jag fattar vad du menar, men alltså jag tänker att då ska du gärna skära, jag förstår ju att om man håller på Liverpool och han har varit lojal och dessutom har en kanonsäsong nu och gör en massa målgivande passningar och så. Men att man även ska kunna nå till lite neutrala åskådare. Han var ju, han betraktades ju som en supertalang en gång i tiden. Gjorde väl Premier League-debut som 16-åring i Leeds.
Ja, precis.
Och sen varit runt i en del andra, varit i Newcastle och City och Villa, va? Så nu i Liverpool. Att han har ju egentligen alla de här attributen för att kunna bli, ja, den svarta fotbollsskon. Du menar alltså någon slags genuinitet här, ja. I en tid där inte så mycket, där alla andra är personliga varumärken som springer runt.
Ja, det är ju liksom både billigt och bokstavligt talat om den svarta fotbollsskon, för att, vet, det har vi pratat om tidigare, och det finns ju många så här nostalgier som tycker kanske att fotbollsskon, alltså det, redskapet fotbollsskon, att det är för flashigt idag, för konstiga färger, för mycket design och sådär. Medan då James Milner är en rätt naken svart fotbollsskor. Nu vet jag inte, jag tror inte han har svarta fotbollsskor, det
nej,
har han inte.
Nej.
Men
du, nej, för han har inte tänkt på sådana saker.
Nej, precis. Riktigt.
Men
nej,
jag är mer nyfiken på vad det är som man saknar, för man kan nästan klicka i
snabbhet.
Jag menar inte rent fotbollsmässigt, ja, snabbhet kanske han saknar. Det finns ju vissa spelare, och jag tror att i Radiosporten hörde jag häromdagen när Rickard Henriksson och någon mer pratade, så pratade de om spelare som alla gillar. Alltså kanske inte älskar då rivaliserande supportrar, att de älskar den spelaren, men som går hem överallt. Och vi,
vad nämndes väl för spelare då?
Alltså det var lite från lyssnarna och sådär också. Mm. Men jag vet inte om Thuram nämndes kanske på sin tid. Och det påminner lite grann om diskussionen vi hade någon gång om Zanetti. Om man skulle behöva Zanetti, om man skulle behöva sätta en fotbollsspelare som generalsekreterare i FN. Xabi Alonso tror jag nämndes också. Mm. Och här kan man egentligen klicka i alla boxar på Milner, vad som ofta brukar gå hem då. Och kanske i en fotbollstid där många tycker att det är tröttsamt på alla som hela tiden ska, inte vet jag, fixa frisyren, tatueringarna, eller att man tänker så mycket på hur man framstår. Mm. Han är då, ger alltid hjärnet och superlojal. Spelar han spelar där han blir tillsagd, mer eller mindre. Han är väl alltid bäst på fystesterna när det gäller, inte snabbhet då, men kondition och sådär. Går inte ut och svirar och ser liksom alldaglig ut. Han bara spelar fotboll vecka in och vecka ut och ger allt han har för sitt lag. Mm. Det är saker som borde gå hem. Men det är någonting som ändå, som jag tycker har saknats för att han verkligen ska nå brett så. Och tala, du nämnde Zanetti här. Han hade ju mycket mer av det här att jag som inte håller på Inter eller någon annan kunde ändå känna en stor respekt för honom. Mm. Och i Zanettis fall kanske det var en viss, var det inte så? Milner var väl jävligt bra i skolan också.
Ja,
han hade så här, gick ut med fina betyg och fick diplom. Och han är väl tillsammans, hans fru är ingen del av den här WAG-kulturen och de träffades när de var 17-18 eller
sådär,
va? Ja,
precis. Amy som syns aldrig i sociala medier och sådär. Men när de träffades tror jag när de var just 17 och har då varit ett par i 17 år nu nästan.
Ja, och det förstärker ju ännu mer bilden på att han skulle vara den här, du liknar honom i den svarta fotbollsskon. Mm. Men tar man Zanetti så, och även Thuram för den delen, där fanns ju något kanske kosmopolitiskt. Något intellektuellt, eller som man kände att de var lite världsmedborgare.
Ja, man vinner bara rätt mycket på att man heter Zanetti jämfört med, ja,
namnet
James Milner
också, liksom. Kanske inte helt obetydligt.
Ja, man är en liksom en rätt alldaglig kille från Yorkshire.
Mm. Och då kommer man ju tillbaka kanske på att det saknas en typ av karisma eller utstrålning. Det kan ju vara utseende också. Mm. Alltså, Zanetti var ganska bildskön. Mm. Sånt kan också spela in. Och det visste ju de såklart, de som valde att starta Twitterkontot Boring James Milner. Mm. Då försökte man istället bygga honom som den tråkigaste spelaren då på de engelska öarna eller i toppfotbollen överhuvudtaget. Men det har ju han vunnit på såklart. Mm. Det har ju gett honom garv och flera...
Ja, men lite en viss mystik också. För att det var ju så att fram till nu då i våras så fanns ju inte han på sociala medier. Och hela tiden, eftersom det här kontot har varit så viralt, populärt, så har man inte riktigt förstått hur han förhållit sig till det här. Och är detta... Finns det någon träffsäkerhet i det här? Att, kan detta vara James Miller? Och så startade han då sitt Twitterkonto i slutet av mars. Hans första tweet är när han står och stryker hemma.
Med strykjärnen till hand.
Ja, precis. Mm,
just det. För det skrivs det en del om i det här. Mm. Boring James Milner-kontot. Det är väl en typisk bra dag när de beskriver att skönt, jag blev klar med hela strykningen. Nytt rekord.
Ja,
en timme. Ja. Eller vad det nu kan vara. Ja. Och ibland är han förvånad över att han har sett ett bi i sin trädgård fast det är oktober. Mm. Och sådär. Och också att de skojar lite med att han inte riktigt har den här sociala taktkänslan. Va? Mm. Att de kan... Jag gick fram till Lovren och sa att synd att du gjorde självmål. Ja, James, sa han så här. Hoppas du inte gör det nästa gång. Typ så. Men det visar ju då att han kanske... Och han var ju också med... Det var någon som lät honom läsa upp några av de här låtsas-tweetsen då. Mm. Boring James Milner-tweetsen.
The best thing about an away game in Manchester is that I'll be at home and getting stuck into the ironing before I know it.
Och sen när han lägger ut den här bilden på sig själv som står och stryker, då är han inne på något väldigt viktigt som gör att man kan gå hem ännu lite mer, och det är självdistans då, förstås.
Mm.
Och det kanske har gjort, gett honom en liten skjuts i alla fall.
Ja, absolut. Han har ju blivit rätt uppskattad faktiskt för hans sociala medier-debut och hans första en och halv månad, för att han har adderat ett lager till den här personen som ändå varit någon typ av mystisk person. Där finns ju en viss humor i det, men den är inte skitrolig heller. Så att det passar ju väldigt bra in i James Miller. Han är inte så flashy, inte så cool och inte så jäv i sina saker, utan det är lite sådär, man balanserar någonstans mellan en nördighet och en hyfsad känsla för vad som är roligt hela tiden. Och det gör en pricksäker. Och det talar också lite grann för den här James Miller som man har lärt känna under åren. Men än en gång den symbolen för den svarta fotbollen, att han har alla de här attributen som gör att han sticker ut i den här fotbollsvärlden som ofta känns som att den är så tillrättalagd. Och det är ju rätt fint att se.
Mm, ja, men
det var en liten hyllning till James Miller då.
Ja, ja visst.
Och när vi ändå är inne på hyllningar, så i samma andetag skulle man kunna faktiskt nämna Simon Mignolet då, som ju är petad sedan en tid tillbaka av Karius som målvakt i Liverpool. Och han har ju också, jag har faktiskt haft det som en sån här anteckning i min telefon i ganska många månader nu, att vi skulle pratat om honom bara lite kort. För att han har gjort det absolut bästa man kan göra, tror jag, när man blir petad. Om man ska anses vara en bra lagkamrat. Han var så jävla proffsig. Han klipper sina egna filmer när han vet att han ska sitta på bänken inne från bussen, och när de ska flyga ut i Europa för att spela en Champions League. Klipper han ihop lite snygga filmer, det är alltid så jävla peppande. Alltid så där. Han likar alla de andras trots att han sitter på bänken. Och i hans fall så är det ju inte så att han är den här givna andra målvakten, utan det var ju rätt så märkligt hur han petades plötsligt och så fick Karius chansen, så kom han tillbaka, sen så var han helt borta igen och så. Han borde ju vara mycket mer bitter.
Mm. Glada reserver har det ju funnits, men då brukar de ofta vara cementerade reserver kanske från början. Här är det någon som då har tappat sin plats.
Ja.
Och dessutom under en vår när det händer något som inte händer så ofta i Liverpool numera, att de går till Champions League-final.
Ja, precis.
Det gör det ju mer anmärkningsvärt.
Ja, men det är därför som man måste lyfta på hatten för en sån typ av lagkamrat. Men vi pratar om Pepe Reina, han fick ju så himla mycket cred för det 2008, 2010 när de, alltså Spaniens landslag, när han var en given andra målvakt bakom Casillas. I hans fall så var det kanske lite lättare att vara en bra lagkamrat, för det var så självklart att Casillas skulle stå i mål och att Pepe Reina var bra, men han var också given som en andra målvakt. Men han fick så mycket beröm då av de andra i laget, för att han var den liksom som lyfte liksom stämningen, och han var skojig och han var peppande och sådär.
Var den rollen som Majstorovic skulle haft under i EM 2012 när han fick åka med fast han var skadad?
Ja, det är fortfarande en gåta hur det gick till. Alltså.
Ja, det var väl Zlatan som ville ha med honom kanske.
Det var lite peak Hamrén på något sätt att gå med på det.
Ja.
Ja, skit i det. Ja. Lite Montes,
men det kom inga filmer där.
Nej, det gjorde det inte. Men man blev så glad tycker jag, och jag känner att fan, ge honom ett livstidskontrakt, en sån gubbe som är så himla positiv, och det är liksom en helt okej målvakt.
Tror inte han blir, det låter ju som att han ändå blir lätt att fortsätta peta.
Ja, nej visst, det kan man väl också säga då, att han, men sen vet man inte, alltså Klopp pratar ju ofta om hur jävla proffsen är på träningen, att han gör hjärnet och så också, så att man vet inte vad som, det, ja, jag vet inte.
Nej, man gör det lite för lätt för sig,
ja,
kanske.
Jag tror det.
Men om du ändå inne och snuddar vid goda lagkamrater, så det här var något jag tänkte på i helgen, så kikade jag lite på den här dokumentären Le Bleu som finns på Netflix om franska landslaget. Det är ett ganska, jag kan inte säga luddigt upplägg, men man följer då franska landslaget under en väldigt lång tid, i princip från EM 96 och fram till idag. Så det är ju liksom inte bara en vinkel, utan vi följer de här under en lång tid.
Vinkeln är att man följer dem.
Ja, och egentligen det är inte så mycket dokumentära scener så där, utan det är att det har ganska lyxigt intervjumaterial med väldigt många tunga före detta spelare, tränare och allmän andra franska tyckare. Det är också rätt mycket politiker och historiker, för det dras rätt många politiska kopplingar, allt ifrån liksom det som hände 98 med svartvit arab var ju slagordet, och hur det sen blev då när det kanske franska samhället inte, man talar om att det här blev, jag tror det är, de är så jävla bra på att uttrycka sig, men så smarta många av dem, inte bara Thuram, men Jorka F och de här, de är ju på en nivå som, all respekt till våra gamla 94-hjältar, de har inte riktigt förmågan att föra den typen av intellektuella politiska resonemang. Aha. Om det är Jorka F eller Bomsonger också som imponerar väldigt mycket.
John Lane.
Ja, han var inte, men han är verkar väldigt intelligent.
Uh-huh.
Men det är någon som, nej, Bernard Lama är det, är gamla, apropå reservkeeper, som sitter och säger att 98 när de tog det här VM-guldet, och det gjordes en väldigt stor poäng vilket multikulturellt landslag det var, att så himla många hade rötter från andra delar av världen, Zidane och Jorka F och andra, men att, och så blev det här ett slagord då, så där, black, svart, vit, arab, att vi är enade tillsammans. Och sen så spolar man fram ganska många år, och sen kommer man till de terrordåd som har varit och som var kanske framförallt 2015, och Lama sitter och pratar om hur gamla de var. Det var ju folk som hade vuxit upp i Frankrike och radikaliserats, och sa det är i princip de som var kanske 7, 8, 9, 10 år när vi var 98, det är de som bombar oss nu. Och det blev som man gjorde kanske en för stor poäng av att ett landslag i fotboll ska kunna så där visa, det var så fint då så där, att kolla vad vi kunde åstadkomma tillsammans, vinna den största turneringen i världen. Och sen så ser man åren går att samhället fortsätter inte riktigt i den andan, och det är fortfarande ojämlikt, och man ser inte alls den representationen inom andra områden, vilket gjorde att det blev lite skevt då. Man hade kanske dragit, det var trots allt, det var något fint värt att lyfta fram, men man kanske också ska se fotbollen ibland som ett reservat, att det inte, och det gjordes kanske lite för stora poänger av det där, vilket gjorde att de sen blev, fick lite problem då så där. Men många är jäkligt duktiga på det. Det jag skulle komma till var Zidane där. Och en som, sak som fascinerade mig, jag hade inte tänkt på det innan riktigt, men många pratar om det i den här dokumentären, hans sista landskamp då, rätt uppmärksammad sådan, VM-finalen 2006, där han ju först chippar in en straff och sen såklart skallar ner Materazzi.
Zidanska skallen,
ja, rakt i bröstet, och Frankrike förlorar då som alla vet sen finalen. Att det här drar de alla fram dokumentärmakarna, och Wenger sitter och pratar om det och någon annan också. Att
micken funkar inte riktigt.
Vad sa du?
Funkade
micken klockrent. Wenger är också bra där på att föra den typen av resonemang, men han var intresserad av det där ur ett fotbollsperspektiv, att det var nästan ingen i Frankrike som var arg på Zidane efter det. Han sa, det är fascinerande, sa Wenger, att man kan inte ha ett mycket tydligare exempel på där man sätter sina lagkamrater i skiten. Den största möjliga matchen som vi har en bra chans att vinna, dra på sig den här, oavsett vad Materazzi sa, så går det inte riktigt att försvara det som Zidane gjorde. Han har ju blivit uppretad många gånger förut, men ändå kunnat hålla sig. hårdraget kan man säga då att han bidrar till att Frankrike inte vinner. Men han blir ändå hyllad sen, laget kommer tillbaka till Frankrike och han går ut och applåderar alla och det är fortfarande Sisu. Så fascinerande, säger Wenger, så där, att vissa människor tycks ha förmågan att bli förlåtna för vad som helst. Det var inte så att han tyckte att han skulle haft en massa skit, han var väl bara tyckte det var intressant, och jämförde med att Henri fick mycket mer kritik för när han tog med handen mot Irland 2009. Det var mycket jobbigare för honom.
Ja, och så har vi den engelska kontexten med Beckham mot Simeone.
Ja, en liten touch liksom, och han får löpa gatlopp i England när han kommer hem. Att så här, det bidrog lite till mystiken kring Zidane, som ju fortfarande finns, kan jag tycka, när jag ser Real Madrid spela. Och nu ska de möta Liverpool här då, så där, att han lyckas fortfarande vara en person man är nyfiken på, och att han har på ett helt annat sätt än dagens absolut bästa Ronaldo och Messi. Att man så här, vad finns där bakom? Man är fortfarande lite nyfiken på honom. Att det känns som att det pågår saker där inne som de inte riktigt har.
Ja, nej, exakt.
Och det är inte att han verkar extremt smart eller rolig, är ju inte heller.
Nej, liksom, precis. Och jag tror att det är säkert bidragande till att han har lite James Milner-kvalitet i sin personlighet som gör att han är...
Bättre namn.
Det får man säga.
Det är ju bästa namnet.
Ja, ja, den är tur förstås. Ja. Nej, men att han har lite det här så smart och givetvis otroligt mycket bättre, större karriär än vad James Milner har. Men på något sätt sådär att inte tillräckligt roligt för att man ska kunna lyfta personligheten till, att göra den till ett narrativ. Utan den är bara liksom där, och sen när han fotbollstränar så har han sin egen karriär och så. Men jag tror att det är så att han är lite för alldaglig som person för att han ska lyfta till en nivå där man liksom pratar om honom som ett geni eller som någon riktigt intressant, alltså han har väl egentligen bara uttalat sig kanske en gång politiskt, va?
Ja, men det bidrar väl också till att eftersom man så sällan gör det så blir det väl, när Zidane väl pratar så lyssnar man. Och det var väl, tror jag, vet inte vilket år det var, men när den främlingsfientliga politikern Le Pen gick vidare till andra rundan i presidentvalet, och det var, fan, kan den här jäveln vinna nu? Det var väl Chirac fortfarande som han gick mot. Då uppmanade han folk att rösta. Det är enda gången, tror jag egentligen, som han har uttalat sig politiskt. Och då har det ju verkligen funnits chanser för honom att göra det tidigare. Frankrikes träningsmatch mot Algeriet som ballade ur till exempel, och hans algeriska rötter, och där sa han ju nästan ingenting. Det gör ju också så att när han väl pratade så då lyssnade man. Sådär.
Ja. Ja, men i alla fall, det är intressant då om man tänker att Zidane, han kan dela ut en skalle i en VM-final och ändå bli hyllad när han kommer tillbaka.
Ja, i Frankrike blev det mer som att, då blev historien nästan att han kan visa sig mänsklig i alla fall. Sådär.
Ja, just det.
Att det nästan blir, inte fint, men att någonting som, jag vet också hur det är att tappa humöret. Ja. Det kan hända oss alla.
Ja. Ja. Men om vi då tänker, avgörande gruppspelsmatch, Sverige-Mexiko, Ryssland-VM 2018. Det står 1-1. Sverige måste vinna, vi forcerar. Plötsligt så är det en spelare som delar ut en skalle mot Chicharito.
Ja, du, vem som kommer undan med det?
Har vi någon spelare i Sveriges trupp som kommer undan på samma sätt som Zidane gjorde?
Det är ju en tuff jämförelse, för man får ju ge Zidane att han hade gjort en del för Frankrike innan han delade ut den där skallen. Ja, VM-guld 98 plus den turneringen var ju fantastisk i. Den matchen mot brassarna där, han är helt magisk. Det är det ju ingen riktigt som har. Det enda som... vi reser ju dit med bara debutanter till Ryssland. Så ingen har riktigt den här VM, utan närmaste man kommer är väl Granen, eller det skulle ju varit vad som har hänt innan. Alltså Marcus Berg har gjort hattrick både mot Sydkorea och Tyskland och har liksom varit helt outstanding. Det är något sånt då som kanske skulle kunna bli förlåtande.
Det är svårt att jämföra.
Det är roligt förresten, med Marcus Berg är väl liksom den som är tydligast i form. Sen vet vi inte riktigt kvaliteten på saudiska ligan, men han vräker ju in mål där, och det får man reda på nästan alltid genom Mikael Wagner. Han har otroligt bra koll på dels Krasnodar, där Viktor Claesson är också i form då, som gör mål. Men det är alltid han som uppdaterar mig om, nu har Marcus Berg gjort 4 nya mål.
Ja,
men det är lite sådär, om ett träd faller i skogen och ingen ser, om bara Wagner har sett målet i saudiska ligan, har det då skett?
Ja.
men kanske något sånt, om någon har gjort något extremt i matcherna innan, något helt utöver det vanliga. Så kanske man, men jag tror det blir svårt. Jag tror ingen kommer hem till Sergels torg och ändå liksom så här, granen
för att han har skallat Chicharito.
Det gjorde granen mänsklig, tycker svenskarna. Nej, jag tror inte riktigt att det sker. Så, inte ett sånt läge. Nu tangerade du VM här och det närmar sig ju och vår resa förstås, där vi under gruppspelet kommer flänga runt en hel del. Mm. Inte täcka hela Ryssland, det är omöjligt på 2 veckor. Ja. Men rätt stora delar av det i alla fall, ja, och se en massa matcher.
Operation Vladimir som det heter just nu.
Precis, och ja, vi ska ju se en massa matcher och sådär, det ska bli kul. Men ett personligt mål, rent egoistiskt för oss, det är väl att vi ska få träffa Grant Wall ändå, va?
Ja, det får man ändå säga.
Jag har ju nämnt honom här i podden en del gånger, ja, men jag känner att vi måste bygga honom lite mer för att eventuella poddlyssnare under VM ska förstå hur stort det blir
om vi väl
lyckas fånga in Grant Wall. Så för de som har missat, är Grant Wall alltså en fotbollsjournalist på Sports Illustrated.
Ja, och även i Fox Sport i tv-sammanhang sitter med i studion där.
Som också är författare och podcastare och något av en ambassadör kanske för fotboll i USA. Mm. Att han står ju lite med ett ben i varje läger, att till oss här som kanske tittar ibland lite skeptiskt på MLS, så vill han gärna fånga in oss, att så här, hoppas ni tittar nu på MLS-matchen mellan New York och Los Angeles FC, grym underhållning. Då liksom ska han sprida amerikanska gospel till oss, men även till amerikaner så vill han skriva väldigt mycket om europeisk fotboll.
Ja, just det.
Och han gör det ju väldigt frekvent, och vi är ju fascinerade av honom bara lite för hans utstrålning också. Mm. Han är, jag vet inte hur gammal han är, men garanterat i bättre form än vad du och jag är, fast han är äldre. Mm. Den typen av framgångsrik amerikan som, han kommer ju inte äta dåligt på VM som vi kommer göra. Han kommer se till att han alltid får bra käk och nyttigt käk. Han går säkert upp 5 och springer en halvmara innan han äter sin väldigt nyttiga frukost. Mm. Alltid väldigt så här, lukta godast i alla mixade zoner kommer han göra, garanterat. Mm. Väldigt så där fräsch framtoning och kunnig och väldigt snäll och mild samtidigt.
Ja, och det är också så att han lever ju lite det här amerikanska drömmen livet, så att han är gift med en otroligt framgångsrik kvinna som Celine Gander, tror jag, som är medicinjournalist, som var en av, du vet, när Ebola bröt ut i Sierra Leone så där för ett par år sedan, så var hon nästan den som åkte runt i världen och berättade för folk vad som hände och sådär. Så dels har han den här väldigt framstående liksom kvinna. Han bor, tror jag, i ett brownstonehus i Greenwich Village, New York, och känner liksom folk, alltså hans telefonbok är kanske den mäktigaste, skulle jag nästan kunna säga, i fotbollsjournalistvärlden.
Mm. Och då kan man tänka att han är, liksom, har väldigt hög svansföring. Mm. Jag sprang in i någon som hastigast i Sydafrika 2010 när jag var i det amerikanska laget.
Luktar gott.
Han luktar väldigt gott, men var också väldigt hjälpsam. Jag behövde hjälp med någonting. Jag sa, yeah, of course. Så jag bara, how nice to meet you. Så, eller han tar sig ändå tid. Mm. Lite Simon Bank-drag, sådär. Mm. Att, uppburen, men ändå väldigt, väldigt, väldigt schysst och snäll.
Ja.
Och som du sa med telefonboken, det märks på hans nya verk. Han är aktuell med en ny bok nu. Inte aktuell med en ny telefonbok. Eller han uppdaterar nog den ständigt. Man kan tänka sig att han får hela tiden, folk byter ju nummer väldigt ofta, stora spelare. Men de får han som pushnotiser säkert. Någonting sånt har hänt.
Absolut. Ja. Ska bara det ytterligare en sak till hans personlighet, så är han har en väldigt lång bakgrund bakom sig inom scoutkåren. Där han har kommit upp till den högsta nivån inom scoutrörelsen. Det säger också lite grann om Grant Wall.
Visst, kan givetvis flytande spanska och sådär också.
Absolut.
Säkert många språk.
Klar, säkert portugisisk också.
Ja, vi får reda ut hans språkkunskaper när vi träffar honom. Ja. Men nu är han aktuell med en bok, alltså. Han har gjort kanske hans mest kända bok innan i fotboll, så var väl The Beckham Experiment, tror jag. Och den handlar ju helt enkelt om när David Beckham kommer till MLS och vad det får för följder. Det är ju lite av en reportagebok och storytelling. Nu har han gjort en annan typ av bok där han har djupintervjuat spelare och ledare. Han har valt en på respektive position. En målvakt, en back, en defensiv mittfältare, en offensiv mittfältare, en forward, en tränare och en sportchef. Han har tydligen snott det här upplägget, berättar han, från någon klassisk baseballbok där man är väldigt sådär på planig. Han vill inte göra så mycket reportage, utan han sa att jag har aldrig spelat på någon hög nivå. Jag vill så mycket som det går tränga in i deras hjärnor för att de ska beskriva för mig hur det är, livet är på planen eller i verkligheten på deras respektive roll som de har att spela.
Nämnde du vad boken heter?
Boken heter Masters of Modern Soccer, How the World's Best Play the 21st Century Game.
Ja, det var långt.
Ja, långt. Ja. Inte så snärtig, men det kommer han undan med. Ja. Då är det ju dels viktigt, han behöver ju ha kända personer som gör att folk får försäljningsargument. Mm. Men också personer som är duktiga på att prata om sitt respektive. Ja, jag tror inte det hade varit bra att välja Messi till exempel. Ja. Sådär. Han har då djupintervjuat de här personerna i flertal tillfällen. Bra tillgång till dem. Mm. Målvakt Manuel Neuer. Back Vincent Kompany. Defensiv mittfältare Xabi Alonso, som i och för sig har slutat nu då, men han kanske började intervjua honom när han fortfarande höll på. Offensiv mittfältare Christian Pulisic.
Och Borussia Dortmund.
Och forward Chicharito. Och Roberto Martinez är managern som han intervjuar. Också sportchef som han intervjuar är Mikael Sork, också Dortmund. Mm. Ja, det är en hygglig uppsättning. Nej. Om man ju säga. Att där har han ju verkligen namn som är både Alonso och Kompany, vet man ju är rätt bra på att snacka. Mm. Både, för man ska ju också, det gäller inte bara vara fotbollsnörd och idiot, man ska kunna klä det där i rätt spännande ord. Mm. Det tänker man att både Xabi Alonso och Vincent Kompany har förmågan att göra. Mm. Så den blir man ju nyfiken på.
Ja.
Men hur, om vi skulle, våra telefonböcker är inte lika mäktiga som Grant Woods.
Tala för dig själv.
Om man bara så här på uppstuds Kompany, skulle försöka...
Pulis, ja, hade de också. Xabi Alonso, ja, de har jag. Nej.
Ja, jag tänker att vi ska försöka här så småningom om vi skulle göra en svensk variant av det här. Mm. Att man skulle välja en person på varje. Men om man bara nu på uppstuds skulle välja rakt ut från sin telefonbok. Det kanske finns några internationella lirare där också.
Jag kan säga att det första kontakten som jag har inlagd i min telefonbok, det är Abgar Basson.
Ja, våran blir defensiv mittfältare då som du djupintervjuar.
Tvåan är Bengt Adelsson. Har du koll på vem det är?
Nej, Adelsson tyckte jag sa.
Nej, det är Sänga Bengt. Han var investerare, han var det som var Mr. X i Helsingborgs IF 2000-talet när han investerade lite spelare. Bråkade sedan med styrelsen och ställningen för din. Men det är Sänga Bengt.
Jag känner ju direkt här då att han har ju visserligen Xabi Alonso som nyligen slutade. Annars jobbar han ju med aktiva namn, Anders.
Ja, just det.
Det är rätt mycket gammalt här du kommer med. Inget ont om Abgar Basson och Sänga Bengt.
Okej, men ska vi göra så att vi kollar igenom våra telefonböcker och så ser vi om vi ska ta ut den mäktigaste, om vi ska göra detta i en, om vi ska göra en Grant Wall-bok fast på svenska med svenska uteslutande spelare då, eller?
Fan, jag ser här nu att jag har fan kanosnummer.
Kanu?
Han är ju, håller ju inte heller på, men det är ändå...
Har du det?
Ja, han måste ha fått det numret, när det är ett engelskt nummer. Han måste ha fått det under Lagerbäck-tiden där på något sätt, när han hade Nigeria.
Kan du inte testa och ringa då?
Nej, det är garanterat inte samma nummer.
Ja, men testa. Sätt på högtalartelefon och så ring. Fråga någonting om Wenger.
Is this Mr. Kanu?
Yeah, Mr.
Kanu. How are you?
Okay.
We're recording a podcast from Sweden. We were just wondering how it was for you this weekend during the Wenger celebrations in London. Was it a good time?
I'm in school of my kids now. Talk to you later.
Kids at school, okay.
Ah, okay. Sorry. Handla på. Det var han.
det var ändå, får vi säga, det var mäktigt alltså. Kanon rätt in i podden.
Fast jag störde honom när han skulle ta sina barn till skolan. Känns inte bra. Det är en gammal hjälte för mig.
Ja, det är det ju. Du får skicka ett sms sen.
Det kommer ju inte bli, kommer bli ännu sämre.
Ja, det var ändå mäktigt ju.
Ja.
Kanu.
Ja, fast nu stör. Det känns inte bra.
Ja, jag vet det. Ja.
Han sprakar inte.
Jag tror det känns att han låg så, men han körde sina barn till skolan kanske då.
Mm.
Ja, vi blir lite tagna här ju.
Ja, fan att han inte har bytt nummer ändå.
Nej.
Du hörde ju att han sa yes. Ja. Att det var Mr. Kanu.
Ja, visst. Ja. Jag hoppas att det hördes in i...
Han aldrig frågade om han ville vara med i en bok.
Just det. Fan också. Vi skulle förbereda oss lite bättre här, men så kan det bli. Mm. Ska vi gå tillbaka till det här då, Johan? Skit i kanon nu. Och så ska vi då helt enkelt... Vi ska göra en bok som vi ska ge ut.
Jag är lite skakad.
Jag säger det för dig. Men du hjälpte ju.
Jag ville ju ändå bara säga att jag satt och såg när du gjorde 3 mål på Dijon och aldrig varit så glad.
Ja, det pikar ju nästan ditt as. Ja. Det har du pratat om flera gånger. Mm. Fan också, Johan. Mm. Ja, det var fint, men också lite sorgligt.
Mm.
Vi ska ge ut en bok, en Grant Wall-bok i Sverige, där vi ska göra precis samma grej. Vi ska djupintervjua en målvakt, försvara en defensiv mittfältare, offensiv mittfältare, anfallare, en tränare och en sportchef. För att nörda ner oss alla de här delarna.
Mm.
Vad som krävs för att man ska lyckas, och lite taktiskt och lite anekdotiskt och sådär. Och
då ska du säga det... då att det är aktiva personer som inte har karriären bakom sig?
Det är kravet. Aktiva... Ja.
Eller kan, han har ju en liten joker där, Alonso, som skulle ha något riktigt bra som är som har slutat, så en dispens kan vi väl få ha. Och då påminner jag igen om då att kanske inte bara gå efter de största svenska namnen, utan man ska tro att de är bra på att prata om sin respektive position.
Ja, det måste vara ett krav, ja. Att de är bra på att prata. Okej, vi börjar med målvakten då. Där har jag Poppen.
Poppen Björklund, inget
Vilan. Kristensson, gamla Blåvitt målvakten som flyttade stolpen. Paul Lundin.
Ja, det är ju återigen det här med aktiva.
Ravelli. Vad har du?
Jag har Kristoffer Nordfelt. Jag har ju de, kanske ganska många allsvenska målvakter. Men jag undrar om kanske, det här är ju inget, definitivt inte det största namnet, men Oscar Linnér har ju ändå slagit mig som en rätt smart kille.
Ja.
Och som kan vara lite fräscht att slänga in en ung målvakt, lite mer den moderna målvaktsgenerationen, men också att de ska, jag tror att han är lite bättre på att prata om sitt målvaktsjobb än vad Pontus Dahlberg är, till exempel.
Ja, det tror jag definitivt. Och sen så är det faktiskt bra att kanske med honom just för att han spelar i en storklubb där han har varit ifrågasatt. Det var ju lite stormigt kring honom förra säsongen.
Efter Braga där, ja.
Ja, precis. Där han gjorde några misstag och väldigt ung. Så där kan han ju lägga in de liksom psykiska
man hanterar press mycket
då. Faktorerna, förutom då det målvaktsnöreriet, hur man slänger sig bäst åt höger och vänster och sådär.
Bra. Ska namn. Vi köra Linnér så vi kommer vidare?
Ja, AIK-arna är många också, de är glada.
Mm.
Och så tar vi backen då. Då det är lätt att många, man märker det i telefonboken, det är många gamla rävar.
Ja, som Bjärred.
Ja, Bjärred är ju där och man har Glenn Hussein. Och,
men Pontus Jansson är väl ändå...
Precis.
Jag har Granen här, ja, han är väl en kandidat, men Pontus Jansson kanske ändå
Pontus
är...
Pontus Jansson är nog ännu bättre på, han älskar ju fotbollsspelet. Han vill ju verkligen bli tränare den dagen han lägger av med sin fotboll. Och bra på att prata, orädd. Perfekt namn skulle jag säga, Pontus Jansson.
Då kör vi Linnér också, Pontus Jansson. Och så en defensiv mittfältare.
Ja, det är Abga Barsson.
Ska du använda din dispens på
nej,
Abbe?
Nej, jag vill spara den till någonting festligare. Vad har vi där?
Caroline Seger.
Ja, ja absolut. Albin Ekdal.
Ja, men det är väl bra.
Albin.
Båda de två är ganska bra. Vi kan djupintervjua varsin och se vem som levererar bäst.
Ja.
Men Albin är väl bra.
Filip Haglund.
Ja, men där, jag tror att Albin och Filip är ungefär, de är bra båda två. Och där kanske
går
ändå, då går vi på meritlistan lite där ändå.
Ja,
så vi kör väl Albin där.
Mm.
Eller Caroline Seger. Offensiv mittfältare är lite lurig.
Ja.
Vad ska vi säga där?
Hamad har jag här. Han är het nu. Om vi skyndar på den här boken.
Ja. Nej, men han är ganska bra på att prata fotboll också, Johan Hamad.
Mm. Jag ska säga Håkan Mild är inte offensiv.
Och inte aktiv.
Spelar massa anfallare. Pete Lormer.
Han var lite legend. Han är väl också usel på att snacka. Han gillar inte ens att prata.
Nej, för fan vad otrevlig han var. Limpan? Nej. Nej, vi får nog köra på Hamad.
Vi kör på Johan Hamad då.
Forward, där kanske jag tar mitt Xabi Alonso-kort och kastar in Henrik Larsson. Om han verkligen vill prata om de här sakerna så är han ju jättebra på det.
Ja, en liten ovillig Henrik Larsson blir ju ingen bra bok.
Nej.
Men om man väl bestämmer sig för att det här känns kul, då har han ju mycket att säga.
Ja.
Och mycket att berätta från karriären också.
Du skulle ju annars säkert kasta in Henrik Goitom.
Ja, det ska jag kanske göra. jag tänker att han är bra på att prata.
Ja, du säger ofta det här, men han är så jävla intresserad av fotboll. Fan vad han kan, mycket taktik och så. Jag undrar lite grann, var kommer det ifrån?
Jag tänker att han har byggt den bilden av sig själv väldigt mycket som väldigt taktiskt intresserad och kunnig. Ja. Men jag har inte sett honom så mycket i, nu är han väl expert och så.
Ja, precis. För där tänker jag, där briljerar han ju definitivt inte. Det är inte så att han framstår som supervass fotbollstänkare där. Sen på planen kan man säga att han är det. Men jag vet inte om han är så bra på att prata om det som du tror.
Nej, kanske.
Nej, det var ju roligt. Jag är skeptisk i alla fall.
Det var ju roligt den gången när han skulle lägga ut någon tweet om hur, om det var Barcelona eller något annat storlag, hur de bäst borde ställa upp. Och så var det 12 namn i startelvan. Det var ju ändå lite kul. Ja. Nej, men Henrik Larsson kan ju inte argumentera emot.
Nej, Rosenberg är där också och slåss om. Marcus Berg. Masse.
Marcus Berg kan ju bli mer intressant om vi väntar till efter VM, om man gör den här skallningen efter att han har gjort hattrick mot både Sydkorea och Tyskland.
Mm.
Henrik Larsson, vet du att jag gjorde, jag undrar om det är en av de allra sista gångerna som kvällstidningarna ägnade sig åt extra upplagor. Det ser man ju inte längre eftersom papperstidningen är ju inte lika relevant för dem längre, och det pågår ju hela hela dygnet runt, bevakningen. Mm. Men då var det fortfarande sådär, då, hände det något extraordinärt?
Ja, men de gjorde väl typ när Astrid Lindgren gick bort och sådär, när de är riktigt stora. Går bort så har de en på lager.
Just det, men då är det lite mer, ja det är ju en stor händelse, men det blir också något av en minnestidning, en tidning att spara. Ja. Men Expressen gjorde faktiskt en extra upplaga när Henrik Larsson lånades ut till United. Det var väl 2007 kanske, någonstans där. Och då var det en tidig presskonferens på Olympia, där de skulle presentera.
Det var Sängabänk som var, gjorde att det var möjligt att plocka hem Henrik Larsson.
Ja, det var inte Fredin då?
Ja, men Fredin var ordförande.
Ja, så var det. Ja. Men då minns jag att jag fick sitta, jag satt på redaktionen i Stockholm och så, det var så himla bråttom. Skulle vi hinna den extra upplagan? Vi måste sätta igång och göra den under presskonferensen medan han håller på. Så vi hann få med kanske så här 3-4 citat. Och då la någon som var på plats i Helsingborg sin telefon framme vid podiet. Och så satt jag och lyssnade på den telefonen bara för att få höra. Och så fort Henrik Larsson pratade så skrek jag ut till chefredaktören vad som sades. Och så ropades det på hela redaktionen. Så jag minns att jag bara, en mycket rolig grej. Och så hörde man så här, en mycket rolig grej! Vi kör på det! Mycket rolig grej! Så, och så blev det där citatrubben då. Så körde de snabbt.
Mycket rolig
grej! Ja. Vi hoppas att han kommer med lite bättre citat i boken.
Ja, precis. Så Henrik, kan du förklara bara känslorna du sett av med? Mycket rolig grej.
Men det var också så här att de ville bekräfta det. Så här, var det då, var det mycket rolig grej? Ja, mycket rolig grej.
Ja, okej, men Henrik Larsson får förtroendet där.
Mm.
Tränaren då?
Ja, det är lurigt. Där har vi hela svenska bunten. Den har vi väl nästan i vår telefonbok.
Ja, det får man ändå säga att där är det maxat.
Men det är kanske att man vill ha Lagerbäck där.
Ja, jag tror ändå det. Han har nästan mest mest förtroende, tror jag ändå. Jag skulle säga Lagerbäck där.
Ja, och har blivit bättre, tror jag, sen han började sitta i tv. Absolut. På att kunna sälja in saker och sina tankar på ett lite mer lustfyllt sätt.
Ja, men alltid med disclaimer innan han säger någonting. Det är fascinerande med fotboll.
Mm.
Det säger han många gånger. Det säger han varje Viasat-sändning, tror jag.
Och nästan alltid om ett lag slarvar i försvarsspelet eller något sånt där. Så analysen är väldigt ofta att det kan bli så när man spelar med två forwards.
Just det. Försvarsspel, jag vet att det inte är så roligt för alla part, men detta visar än en gång hur viktigt det är.
Ja, det är det som är så fascinerande med fotboll. Då har vi bara en sportchef kvar.
Ja,
det är Storovic då.
Nej, inte. Då lämnar jag det här projektet.
Nej, det gör jag också i så fall. Så vem skulle vi kunna ta? Det är lite samma sak där, att vi har ju hela bunten.
Ja,
här.
Med Andreasson och hela det gänget, alltså Bosse och...
Jens T. Andersson varit ute och flörtat lite internationellt.
Ja.
Men ändå varit med om lite för lite.
Ja, precis. Jag vet inte fortfarande hur bra han är som sportchef. Det är högst oklart.
Nej.
Men alltså Daniel Andersson har ju rört sig de senaste åren i en värld som inte så många sportchefer har gjort på rätt länge. Alltså där man ändå hämtat hem spelare från en lite annan hylla. Alltså Westrum i sig, men jag säger ju ofta att den intervjun jag gjorde med honom förra sommaren är ju den sämsta intervjun jag gjort. Och det var ju inte bara mitt fel.
Nej.
Så att han får inte vara med.
Jesper Jansson då?
Mm. Det är också lite flavored month. Vi får se här hur det ser ut med Hammarby till hösten. Det är lite, ja.
Vi får suga på den då, helt enkelt. Vi lämnar
men
en plats öppen.
Men om vi summerar snabbt så är det Linnér, målvakten, Pontus Jansson, backen, defensiv mitt, antingen kanske då Seger eller Albin Ekdal. Offensiv mitt, Hamad var väl det bästa vi hade där. Forward, Henrik Larsson, tränare, Lasse Lager, sportchef.
Kommer den sälja lika bra som Neuer, Kompany, Xabi Alonso, Pulisic, Chicharito, Roberto Martinez och Mikael Sork? Vad kommer Grant säga? Vi måste ju presentera om vi träffar Grant på VM. Vår alternativa uppsättning. Han skulle ändå intressera sig, för han är liksom...
Oh, that's very interesting, guys. Tell me more.
Ja, Lagerbäck och Henrik Larsson har han koll på.
Mm.
Men inte de andra kanske. De får vi sälja bra.
Mot Grant Wall och Ryssland.
Kanova, sa vi.
Det var kanske lite passande, Johan, att det mest omskakande ögonblicket kom i just det här avsnittet, alltså ditt samtal till Manco Cano.
En morgontrött Cano.
Ja, att det kommer just i detta avsnitt som faktiskt är det 200 avsnittet.
Mm.
Det har vi inte riktigt planerat för, vi har inte tänkt så mycket på det. Och vi ska väl inte göra så stor grej av det, mer än att vi säger att... Det är 200 avsnitt, det är kanske upp mot nästan 300 timmar eftersom vi brukar vara lite för långdragna här i podden. Men 300 timmar, det är, fan blir det? Det blir fem arbetsveckor. Man stämplar in på jobbet, 8, går ut klockan 5, 5 veckor i rad, måndag till fredag, och bara lyssna på oss.
Det låter inte så lustfyllt när du beskriver det så.
Nej.
Jag har svårt att gå igång på den här typen av jubileumsgrejer faktiskt. Mm. Jag tycker ofta när det görs special i tv-serier, Simpsons och sådär, att vanliga avsnitt är ofta bättre. Mm. Men också när det blir, man hör att nu har han gjort sin 200 allsvenska match. Det gör inte så mycket för mig, utan tid blir lite mäktigare. Att nu gör han sin 20:e raka säsong. Mm. Det gör lite mer för mig. Och där har man ju ett klassiskt knep som man som skribent ofta använder sig av. När man ska beskriva att någon har varit och hållit på länge. Mm. Och det försökte väl vi göra någon gång här för, på ett dåligt sätt tror jag. Jag vet inte varför vi gjorde det, men det var tidigare här i våras att... hur fotbollslandskapet såg ut när vi drog igång podden och vad som hade hänt sedan dess. Jag tror att poängen vi skulle komma till var att det har hänt nästan överallt, men Arsenal är ungefär likadana. Jag fick en del arga Arsenal-mail, kom ihåg, efter det där. FA Cup-titlar och annat. Men det där, man brukar ofta använda att det är roligare då att man sätter in olika tidsmarkörer. Att det är inte lika kul att bara skriva Jan-Ove Wallner debuterade i elitserien i pingis redan 1982. Då är det roligare att skriva att när Jan-Ove Wallner, när han debuterade så var, hette Sveriges statsminister Torbjörn Fälldin.
Ja, just det.
Då började det hända någonting.
Ja, du nämnde ju Daniel Taylor här tidigare och Alex Ferguson, och han gjorde väl det just nu för någon vecka sedan när han skrev att Daniel Taylor då att... skulle beskriva den här långa tiden som han satt på Old Trafford. Han satt samtidigt som Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown. Chelsea hade 17 manager under samma tid.
Ja, eller vad det nu var. Mm. Sådär, med att man använder andra yttre omständigheter. Ja, och, du vet, sådär, när han debuterade, och vi hade ingen att tala om internet, och Steve Jobs var fortfarande en liten nörd, eller vad det nu kan vara. Sådär. Då hände det grejer. Mm. Det är ju en typ av kliché. Mm. Ändå en kliché som funkar och gör jobbet, kan jag tycka. Mm. Även om det gäller att vara kreativ med de där tidsmarkörerna. Ja. Att de behöver vara... Så man ska verkligen tänka, åh fan.
Ja, och där gör man ju ofta en liten hårdvinkling då som journalist. Man tar ju de mest extrema sakerna.
Mm.
Det är inte så att man, om man ska använda Steve Jobs, det är så att, okej, okay, man säger Steve Jobs, han hade inte ens liksom... Du kommer inte på någonting.
Nej.
Men du fattar vad jag menar. Man måste ta det som de som är mest radikala
förändringarna. Precis. Man ska visa att, så här, oj vilken annan tid han verkade i när han eller hon började på den här tjänsten. Men det är ju, jag skulle ändå säga att det är en kliché som oftast funkar. Mm. Det var värre då, vi fick lite kritik här för någon vecka sen eller två. Det var ju bara, alltså, det var ingen tung kritik, men den sved ändå. Det var ju här med ölen, det såg du kanske.
Alltså, ja.
Det var någon Twitter-tråd som handlade om något annat. Det var, någon skrev att journalister måste sluta när de skriver ut intervjuer i texter med folk de träffar, med att beskriva att de sitter på ett café och att någon tar en liten sipp av sin kaffe.
Ja, just det.
Det är en så himla tråkig och stel formulering och sån typisk kliché som bara är tröttsam. Bort med den. Mm. Håller man ju med om. Och då var det någon som kom på då att Offside har en motsvarighet till det här. Och det är när de träffar någon som tar en klunk av ölen. Mm. Och så kunde man söka då snabbt och så att det är rätt. Mm. Det förekommer alldeles för ofta att i texter att vi skriver att någon tar en klunk av ölen eller tar en ny öl.
Ja, jag är säkert skyldig till 30 stycken sådana formuleringar under mina 12 år på Offside.
Ja, precis. Jag med olika typer av varianter på den här ölen. Vad kan vi säga till vårt försvar? För det kändes ju inte bra. Vi är ju, för det ska man ju veta, vi ser ju oss ju som att vi är lite ständigt krig mot slappa formuleringar i texter. Och så har vi då syndat så många gånger med den här, att alltid den här bärsen är något sunkigt med det också, som gör dem lite trött.
Ja, jag tror att vi har nämnt det tidigare, att jag vet att vår kompis och systertidning här, Filter, de hade ju infört den här regeln om att ingen reporter får göra en intervju på ett café. För att det blir så himla tråkigt. Man kan inte använda det på något sätt. Det är bättre att man kommer hem till personen, att man träffas på, ute i någon park eller vad som helst. Det händer någonting annat än att det är det här alldagliga. Bara liksom, någon kommer med en kaffe och det kommer in en barnvagn och någon skriker. Och så.
I alla fall om man har ambitionen att det är en text där man kanske ska skildra lite vad som sker också. Ja. Är det bara ett, alltså våra djupintervjuer. Vi kan ju gå med på att träffa Oscar Linnér på ett fik några gånger. Om vi inte ska beskriva någonting som händer där.
Ja, exakt. Men i vår värld där det är... En hel del reportage har skrivits under åren där man har varit med supportrar inför en match eller man har träffat en supporter kvällen innan en viktig match. Då är det ju ofta på en pub liksom. Det blir ju så.
Mm.
Och det är ju liksom skriva tekniskt så är den där, tar en klunk av sin öl. Den brukar ju komma mellan två stycken pratminus, alltså två stycken citat från den som intervjuar för att man ska bryta upp det där citatet.
Att det inte ska bli för långt.
Ja, precis. Annars kan man få liksom ett citat som är på 1200 tecken och det blir för jobbigt att läsa, så ibland kan det bara vara skönt att ha det. Men det är inte en ursäkt, det är ändå för slappt många gånger.
Ja, alltså jag tror inte man ska införa någon slags ölförbud eller pubförbud, men grejen, det ska ju bidra med någonting, och ibland kan det ju vara relevant. Är det någon som säger han och sveper ölen på en sekund, ja, då får man ju en bild av den här personen lite speciell kanske.
Absolut.
Eller att han beställer sin sjunde öl för dagen.
Då säger det någonting om personen.
Ja, då säger det någonting. Eller, ja, jag minns när Offside-intervjuade Håkan Mild för länge sedan när han spelade i Wimbledon, var träffade honom i England på en pub, och då kom jag ihåg att det skrevs ut i texten att Håkan Mild pressar i lime i sin öl. Det tar bort ölsmaken, sa Håkan.
Ja, men det,
det ger någonting också, sådär att, verkar märkligt. Sådär.
Ja,
varför ska man då ta en bärs? Sådär.
Ja,
så det finns ju, man kan inte säga sådär nolltolerans, jag gillar inte sånt överhuvudtaget, men att det där bara tar en klunk av ölen, där får vi skärpa oss. Det är väl en kliché vi gör oss skyldiga till då.
Ja, och vi har ju också väldigt många, jag tror att skulle man dammsuga igenom alla våra texter under Offsides 18 år, så skulle man hitta rätt många, säger han och lägger in en snus under läppen. Ungefär den typen. Det är väldigt mycket snus också. Snusöl.
Ja, den är lite tråkig, men det finns någonting där att man ändå blir lite nyfiken på. Det är någonting om jag får reda på. Det beror också på vem det är lite. Säger Ludvig Augustinsson och lägger in en snus. Då blir man ju renlevnadsmänniskan.
Ja. Men grejen var att för många år sedan när det kanske fanns 4-5 stycken snussorter. Inte så mycket mer. Det var liksom General och Grov och Rapé. Inte så mycket mer. Då sa det nästan lite mer, för då gjorde man tydligt aktivt beslut som snusar vad man snusar. Och det skulle jag säga lite grann. Idag så finns det ju 2000 sorter, vilket säger inte så mycket. Men jag kommer ihåg att du någon gång, jag kommer ihåg att jag tror att jag hörde av mig till dig när du var på Expressen, och du skrev om, kanske var en intervju med Isaksson, och du skrev att han snusade, var det Rapé?
Ja, det var Rapé.
Ja.
Han fick det, det var i Manchester tror jag.
Ja, men det tillförde oerhört mycket för mig. Ja, men att just att det var Rapé, det var, ja, men det var precis det man hade tänkt sig att han snusade.
Ja.
Jag blev väldigt förvånad om han hade snusat General. Så där, grattis.
Ja, det var rätt gjort då. Ja, men vi försöker tänka oss för att inte bara det här statiska ta en klunk av ölen, att det ska förekomma mer. Ja. Det finns ju, det är väl typiskt Offside då. Mm. Jag såg, jag vet inte om det är Cafés VM-nummer, men senaste numret av Café så var det rätt mycket fotboll i alla fall.
Forsberg på omslaget.
Och där är väl, jag läste Jonas Dahlqvist porträtt av Jan Andersson, och det är väl typiskt Café. Sätt att man läser ganska många kafétexter som börjar med hur någon beter sig under deras plåtning.
Mm.
Här var det att Jan Andersson inte var kanske helt bekväm med det. Sådär.
Det har de gjort lite för många gånger också, det får man säga.
Ja, samtidigt kanske det funkar och kanske gör jobbet för dem.
Fast sådär. Gör det det? Alltså.
Ja, men man ser att han... Det funkar kanske för att det är Jan Andersson, för ser man bilden på honom i den där rocken sen, så ser man ju att det här ser konstigt ut. Mm. Man förstår att det här är någonting lite udda. Så det kan också bero på vilken personen är. Mm. Sådär. Sen var det ju, blev ledsen får jag säga ändå, men texten börjar ju med att han, jag vet inte hur de kommer in på det, men att han pratar om att han inte lyssnar på musik.
Inte alls, nej.
Nej, inte alls. Mm. Dahlqvist försöker, så du har någon favoritlåt sen. Nej, det bara studsar av mig. Det är samma sak med konst och teater. Jag tar inte in det alls. Jag gillar Jan Andersson, men det är jävla deppigt ändå. Inte ens något dåligt. Man brukar ju säga allätare och då brukar det vara ingenting, men det är alltså inget. Mm. Inget alls.
Ja.
Helt tomt.
Ja. Ja. En annan liten sak då från det här kafénumret som bara kan nämnas innan vi rundar av. Det var att jag såg att Forsberg fick prata lite om sitt modintresse. Han har något citat som att alla bär Gucci idag.
Just det,
det var bara fladdrade förbi så här, för alla.
Ja, det var apropå när han dök upp i den där Gucci-jackan uppe i Sundsvall, va?
Ja,
blev Gucci-foppa att de flesta har Gucci idag.
Ja.
Inte så många jag känner.
Ja, inte James Miller.
Ja. 200-ringen, ja. Det blir inte mer festligt än så, men jag gillar att vi har bjudit på ett typiskt avsnitt. Mm. Det, alltså, så vill jag ha det.
Ja, absolut. Och det är väl i alla fall läge att tacka alla lyssnare som under alla år har dels lyssnat på oss, alla som har hört av sig till oss på Offside. Vad har vi nu för mejladress?
podcast@offside.org.
Just det.
Ja.
Och framförallt skulle jag också vilja tacka Simon Löving som är den som hör detta allra först, som är vår klippare som har klippt i alla fall 150 av de här 200 avsnitten. Den andra är Mattias Åsén. Men så stort tack. Det är guld värt att ha er vid vår sida.
Om jag skulle få åka och träffa Kano, kommer det då vara okej? Okay? Har han den där? Blir man förvånad att han tar en öl?
Ja, det blir man.
Skulle det ge någonting om jag säger, vad är det här för projekt, säger Kano och tar en klunk av ölen? Hade det gett någonting?
Ja, lite faktiskt. Det, i sådana lägen så får man krama ut allt man har.
Vilka fler ställer upp i din bok? Frågar Kanu och tar en till klunk av öl.
Pontus Johnson. Pomme, som han hette också i kafé. Så det.
Ja,
inte Pomme, det var utan
i,
Pomme.
Nej, det var i Foppa-intervjun där han skrev att han ofta hänger med Pontus Pomme Johnson. Fast jag tror att det var nog inte Foppa som sa fel, utan nej, det var någon skribenten som hade rört ihop det där. Ja. Lite grann. 200-ringen då, snart i mål här. Och det har vi gjort i samarbete med Volkswagen. Volkswagen, som också är stolt sponsor av Allsvenskan och Superettan, vill även bidra med mer. Det kallas tusenlappen. Om du är medlem i en klubb som spelar i Allsvenskan eller Superettan och köper en ny Volkswagen, då skänker Volkswagen 1 000 kronor till din klubb. Det enda du behöver göra är att visa upp ditt medlemskap då.
Ja, och vi gör detta avsnittet i samarbete med Korpen, som tillsammans med Springtime arrangerar en resa till Portugal i oktober, där man kan spela fotboll, padel, tennis och ja, man kan göra det mesta på denna resa, tror jag. Så man kan gå in på korpen.se för att läsa mer om denna resa till Portugal med Korpen och Springtime.
Nästa vecka är det då inte bara avsnitt 201 av Offsides podcast, då ska även Sveriges VM-trupp tas ut. Mm. Så jag undrar, Anders, om vi brukar spela in på måndagar, men det vore väl lite kul att få med den, va?
Mm, vi brukar ju spela in på tisdagar.
Ja, det brukar vi, men vi brukar, vi brukar spela in på tisdagar, men vi brukar spela in lite tidigare. Ja, ska vi vänta in den så att vi har en färsk VM-trupp att jobba med?
Ja, det är inte många skrällar vi kommer att kunna prata om, tror jag.
Nej, men vi kanske kan hitta någon alternativ väg där eller annat.
Så gör vi.
Så gör vi, och hoppas att ni vill lyssna på oss igen nästa vecka och framöver, och tack alla som har lyssnat på oss under den här tiden fram till 200-ringen. Ha det bra!
Ta hand om er. Hej!